Ja, tack himmelske Fader, tack för de gåvor vi har fått ge till ditt verk, Herre. Och tack att det ska bära frukt. Vi prisar och lovar dig. Vi får göra det då du har lovat att välsigna när vi ger. Tack Jesus kär att du helige ande, tack att du sänt en helige ande till oss. Och vi välkomnar en helige ande här i vår förmiddagsstund, vår förmiddagsgudstjänst. Och du kommer att levande göra ordet, ditt eget levande ord ibland oss, och det budskapet att det får bära frukt och tränga ner i våra hjärtan. I Jesu namn, jag lägger dig i dina händer. I Jesu namn, amen, amen. Ja, Guds frid och fred får vi säga när det gäller julhelg också. Då får vi önska varandra det. Ett år har gått igen och vi står inför den här stora helgen, julen. Söndag den 23 december i fjol. Jag vet inte om det hörs här.
Hallå?
Ja, det gör det. Söndag den 23 december i fjol, alltså 2018, så stod jag också här vid talarstolen och talade. Och jag kunde ju gjort det bekvämt för mig och tagit med de tankarna jag hade då och skrev ner och tagit med dem här. Men det vill jag inte göra, absolut inte. Utan jag kände att jag vill att den helige ande ska inspirera julbudskapet så att det blir levande och aktuellt idag, 2019, julen 2019. Ja, som jag sa här, det går fort ett nytt år och man känner ju det när man blir äldre att det går ännu fortare. Jag vet inte varför det går fortare när man blir äldre, man upplever så i alla fall. Men vi har ju alla samma tid att rätta oss efter. Timmar, dagar, minuter, månader, år. Man har ju upplevt under många år att julens egentliga budskap, att det liksom har kommit i skuggan av all julkommers och marknadskrafterna, kan man ju uttrycka det så. Men samtidigt så känner vi ju att julen, det är en glädjens högtid. Det är en ljusets högtid. Gåvornas högtid. Så vill vi ha det och så upplever vi det. Och jag tror ändå att det är många utav svenskarna och även säkert många invandrare vi har som är medvetna om julens ursprung, så att säga, att det handlar om Jesu födelse i krubban i Betlehem. Man kanske har besökt en julkonsert, adventsgudstjänst, och man hör på radio och tv och ser. Och även i profana julkonserter så får man ju ibland höra en sång med det kristna julbudskapet. Det finns liksom hela tiden inför julen här. Och vår önskan och längtan, det är ju att jultradition och julstämning, och det här, ja, ett sken av gudsfruktan man upplever hos många. Man hälsar på lite hos Gud. Att det ska förvandlas till ett personligt möte. Ett personligt möte med Jesus Kristus som sin frälsare. Alltså julfirandet och alla julgåvor, det måste underordnas historiens största och viktigaste julgåva, Guds gåva till alla människor, Jesu födelse till jorden. Leif läste här julevangeliet och det var jättebra, Leif. Jag sa det till, då slipper jag läsa det. Men jag kommer att naturligtvis att fokusera på julevangeliet. Vi är så nära. Förra året då när jag stod här, då var ju julafton på måndagen. Och nu är det på tisdag. Vi har julafton. Jag ska berätta i slutet av det jag säger idag. Så ska jag berätta ett minne jag har från julafton när jag var pojke. och som alltid sitter här inne i mitt hjärta. Det kommer jag aldrig glömma så länge jag lever, och det har följt mig hela livet. Ett minne, som man upplevde det, ett positivt minne hemma hos mor och far och mina syskon. Leif läste här nu julevangeliet här, och jag ska stanna efter 6:e versen här. Så stod, läste Leif så här: när de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Där stannar jag, och sen tar vi det andra sedan. Tiden var inne på två sätt. Tiden var inne för Maria att föda. Hon hade varit gravid i cirka 9 månader. Men tiden var också inne på ett annat sätt. Tiden var inne för det profetiska ordets uppfyllelse. Att nu var det dags för världens frälsare att födas, hans ankomst till jorden. Gud, han har alltså fastställt tider och stunder genom historien som ett mönster, kan man säga. Vid exakt rätt tid, vid exakt rätt tillfälle. Hans, Guds tidsklocka, den rubbas aldrig. Allt var profetiskt förberett och tillrättalagt för sonens ankomst. Tiden var nu alltså inne för att världens frälsare skulle födas i det lilla ockuperade landet Israel. Frälsningsplanen skulle fullbordas med speciellt utvalt folk, judarna. Helt i linje med profeternas budskap. Paulus säger i Galaterbrevet: när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Och Jesus, han säger själv i Johannes evangelium om sig själv: frälsningen kommer från judarna. Läget i Israel och situationen för judafolket var vid den här tiden för Jesu födelse ganska mörk. Det var fattigt både andligt och lekamligt i landet. Och nu hade det gått cirka 400 år sedan Malaki, den sista av profeterna, som hade kommit med varningar till omvändelse, annars dom för en avfallen generation. Kung Davids och Salomos stora och välmående riken, det var ett minne långt, långt tillbaka i tiden. Nu hade andra riken och kungar styrt och ockuperat Israel i omgångar. Och ofta fick man betala höga skatter till dessa kungar och riken. Och det här, det blev som ett ok som låg över det judiska folket. Kulmen, ja, innan jag går vidare, det ska jag säga, den här känslan och den här ofriheten som man upplevde då i Israel den tiden. Man kan nästan dra en parallell till hur det har varit under 1900-talet. Jag tänker på Sovjetpakten. Hur öststatspakten också, som man sa. Hur Sovjetunionen fram till 1989 var som en skugga över många länder där i Östeuropa. Och man upplevde ofrihet och tvång. Man försökte att frigöra sig från det här sovjetiska oket. 1956 så försökte Ungern, jag är så pass gammal så jag kommer lite grann ihåg utav det. 1956 så försökte Ungern att frigöra sig ifrån Sovjet-ockupationen. Men man misslyckades. Det kom in sovjetiska tanks. Man hade inte en chans att frigöra sig ifrån Sovjetpakten, utan man fick rätta sig efter ledet igen. 1968 så försökte Tjeckoslovakien att frigöra sig ifrån det här sovjetoket. Och det kommer jag ihåg ännu tydligare. Folket reste sig upp och det var en ledare där som försökte att leda det hela. Jag kommer inte ihåg, han heter Dubček. Stämmer, nu kommer jag ihåg det. Alexander Dubček. Jag tror ni som i mina åldrar eller ni kommer ju ihåg det ganska väl det här, vad som hände 1968. Men så kom sovjetiska tanks in och de hade med sig även andra länder där i den här pakten. De hade inte en chans, Tjeckoslovakien, utan man fick rätta sig efter det sovjetiska trycket. 1989, 90, 91 så hände det ju stora saker och det har ju talats om det mycket i höst. 1989 så var det ju 30 år sedan då, vänta nu, 89, 90, ja det stämmer, 30 år sedan i år, i höst. Som, det var i augusti tror jag som den här Berlinmuren föll och det var liksom upplösningen till det hela. Och sen föll hela, man kan säga att hela den här bubblan sprack. Och länderna upplevde då frihet i de flesta länderna. Men naturligtvis en svår tid ändå att börja om igen. Men vi vet ju hur läget är idag. Men det här oket låg alltså också över det judiska folket. De här århundradena innan Jesus föddes. Kulmen av förtryck och förföljelse eskalerade där den syriske kungen och tyrannen Antiochus Epifanes angrep Jerusalem 167 år före Kristus. Han förnedrade judarna genom att plundra templet, hotade med dödsstraff om man följde Mose lag, så det fick de göra hemlighet. Han placerade den grekiske olympiske avguden Zeus in i det allra heligaste. En del bibelforskare som har forskat i det här, de säger att den här tyrannen Epifanes, han var gamla testamentets antikrist. Sen gick det tid, ett antal år, och sen fick de faktiskt uppleva en befrielse. Även idag den här. Sen gick det några år igen och nu är vi framme vid 63 år före Kristus. När den då erövrade den romerske fältherren Pompejus Palestina. Det hette ju även Palestina som Israel. Och det blir då staten av ett månghundraårigt ockupation av romarriket över Israel. Och vid tiden för Jesu födelse så var den fruktade Herodes kung där då. Han var lydkung över Judeen. Han var halvjude, Herodes. Och han var hatad av judarna faktiskt. Som en grym och hård och hänsynslös tyrann. Och man kan säga att det rådde förtryck och ofrihet. Inte helt olik den tid som judarna genomlidit under flera hundra år tidigare. Det var en mörk tid. Men vad säger profeten Jesaja? Han säger så här: det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det prövade judafolket. De väntade på en befriare. De väntade på en messias. En ätting av kung David som skulle regera för evigt. Judarna var då efter alla prövningar kan man säga ett vilset och sjukt folk när Jesus föddes. Och Jesus, han säger ju själv i ett tillfälle i början av sin tjänst: folket är som får utan hede, rivna och slagna. Men nu, i och med Jesu födelse, nu skulle ljuset bryta in i mörkret. Halleluja. Och nu var tiden slagen. Guds son, Jesus Kristus, skulle födas in. Gud steg ner till oss som en människa. Till föräldrar så utvalde nu Gud det trolovade unga paret Josef och Maria från Nazaret, en liten obetydlig stad i norra Galileen. Snickaren Josef och Maria, de var enkla, kanske olärda, men det står att de levde i rättfärdighet och gudsfruktan och väntade på Messias, Israels tröst. Gud, han utvalde dem för att det krävdes lydnad och lyhördhet från Gud att föda historiens viktigaste person, världens frälsare. Och det visste Gud att de hade. Därför utvalde Gud just dem. Det trolovade paret, de upptäckte snart att Maria var gravid. Och det blev dramatik. Både Josef och Maria, de visste ju att Josef, han var ej skyldig till detta. Det var ju så att när man var trolovad, då var det inte rätt vid den här tiden att ha intimt samliv före bröllopet. Och Josef, han vill ju nu, det var sånt, han ville nu skiljas i hemlighet. Men tack och lov, Gud hade andra planer. Josef fick änglabesök i en dröm. Maria fick änglabesök. Och ängeln, han säger till Josef så här: frukta inte att ta Maria till din hustru. Hon har blivit havande genom den helige ande. Och hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jag tittar i kyrkoårets texter, och idag så är rubriken på kyrkoårets texter som predikas i alla kyrkor, framförallt då i Svenska kyrkan, men också kanske många andra också. Herrens moder är rubriken, alltså Maria. Och ja, jag tänker ju på, vi vet ju när det gäller den katolska kyrkan hur man har liksom lyft upp Maria på ett speciellt högt plan vid sidan av Gud. Och jag vill inte alls gå in i det här nu och fördöma det här, va? Som jag ser det, så var hon, Gud utvalde Maria, men han utvalde också många andra Gud. Men det var en stor sak det här att föda världens frälsare. Visst var det det. Men hon hade ju sina fel och brister, Maria. Hon var ju människa som du och jag. Men hon levde i rättfärdighet och Guds fruktan. Men jag är framförallt också fascinerad av Josef. Att han trots, man läser inte så mycket detaljer i vad som hände i Nazaret under den här tiden, när det ryktet spreds att Marias trolovar var gravid. Det finns det. Den historiske skrivaren, judiske historieskrivaren Josef, skriver ju en hel del detaljer. Men jag har aldrig haft den boken. Men det finns en hel del, det finns många källor från den tiden man kan läsa. Och det är klart att det pratades mycket där i lilla Nazaret. Att Maria hade varit otrogen eller på något vis blev gravid där. Eller om de hade, så att säga, de var ju inte gifta. Så jag är fascinerad över Josef och hans lydnad och ödmjukhet när han fick höra ängelns röst, eller besök av ängeln i drömmen där, och budskapet: ta nu Maria till dig, därför att Jesus har blivit till genom den helige ande. Han tvivlade nog inte, det verkar inte som att han tvivlade alls på det, utan han handlade därefter i lydnad och i ödmjukhet. Så jag är lika fascinerad av Josef i det här fallet. Och nu var tiden inne, nu skulle Maria föda. Och nu hände någonting som jag tror var profetiskt koordinerat ifrån himmelen, ifrån Gud. Vi läste ju här, eller Leif läste här i början av Lukas 2. Kejsaren i Rom då, Augustus. Han lät då meddela att alla skulle skattskriva sig. Och det här med skattskrivningen, det gjordes för skatternas skull då. Och det gjordes var 14:e år. Och så skulle man göra den här skattskrivningen i den ort man var född eller hade sin släkt. Och nu var det så att Josef och Maria, de var ju utav Davids hus och släkt. Även Maria. Josef var ju inte far till Jesus. Men Maria var moder till Jesus. Och hon var av Davids hus och släkt. Så därför så skulle man då vandra den långa vägen ifrån Nasaret ner till Betlehem. För där hade Josef och Maria sina rötter, sin släkt. Man räknar med att det är cirka 11-12 mil emellan Nasaret och Betlehem. Och de hade säkert vandrat, man tror att de har vandrat ungefär 3 dagar. Nu vet vi inte, det står inga detaljer om det, om Josef hade med någon åsna som fick sitta på den och vila. Hon var ju höggravid, Maria. Men det tog säkert ett par, 3 dagar för dem innan de var framme. Och när de väl var framme, trötta, utpumpade, så fick de inte ens ett värdigt rum att vila och sova i, eller ja, pusta ut efter den långa färden. Det var så fullt i Betlehem, och det var ju på grund av detta att många var där för att skattskriva sig. Tänk hörni vad profetiskt allting är. De fick ta till någon uthuslänga eller någonting där djuren också var ibland kanske, eller kanske inte just då när de var där, och då fick de en plats där i en krubba. Och det kan ju vara någonting som djuren, att de använde som djuren kunde äta ur eller någonting. Det var så enkelt. Tänk att Jesus skulle, världens frälsare, skulle födas så enkelt. Och än en gång så uppfylls det profetiska ordet. Profeten Mika, som verkade under profeten Jesajas tid, han skriver: men du Betlehem Efrata, man kallar det Betlehem också för Efrata, som är så liten, det var en liten stad bland juda tusenden, från dig ska åt mig utgå en som ska bli furste över Israel. Det profetiska uppfylldes. Jesus föddes i Betlehem i Efrata. Kejsar Augustus då påbud om skattskrivningen kom i exakt rätt tidpunkt, då tiden var inne för Maria att föda Jesus barnet. Profeten Jesaja skrev ju redan 700 år före Kristus: ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar ska vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Leif, han läste här sedan om hedarna på marken. Det är fantastiskt att läsa om dessa hedar, dessa enkla hedar där ute på ängarna. Natten då ängeln uppenbarade sig för dem, och Herrens härlighet, står det, lyste över dem på natthimlen. Och budet ifrån ängeln att en frälsare är född inne i Betlehem. Och så säger ängeln tecknet, och det är någonting som återkommer ofta i Bibeln. Tecknet, ett tecken. Tecknet ska vara att ni finner ett nyfött barn som lindat i en krubba. Och sen står det att en himmelsk här av änglar sjöng: ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor och hans välbehag. Säkert så väntar även dessa herdar på en konung. Jag tror det. En messias, en befriare. De hade också det här, upplevde också att de hade ett ok över sig. De var ockuperade. Och när de gick in till Betlehem då, så fann de i det här huset, så fann de Josef och Maria och krubban och barnet. Och de blev övertygade klart med en gång att här var Jesus född. Här var Messias född. Frälsare Messias var född. Så att hedarna var de första vittnena. De första vittnena att förkunna denna världshändelse som skulle påverka hela världen för all framtid. Hedarna, de utgjorde ju, kan man säga, samhällets lägsta skikt. De fick inte ens vittna i rättssak, som det hette. De fick inte ens gå in i templet. Så de var långt ner på samhällsstegen, kan man säga. Men tänk att det var just de som var de första som fick se Jesus. När åtta dagar hade gått, så gick Josef och Maria till templet. Jesus, man skulle följa Mose lag. Jesus skulle omskäras, förbundstecknet. Och man skulle offra. Och där i templet så uppehåller sig två, kanske också enkla människor i samhällsskiktet. Simon och Hanna, som uppehöll sig där. Och tänk att över dem så vilar den heliga ande smörjelse. Den heliga ande uppenbarade för dem att här, det här barnet, det är Messias, världens frälsare, som har kommit. Det är fantastiskt. Och det står att de också levde i rättfärdighet och gudsfruktan och väntade på Messias. Sen kommer då de vise männen. De vise männen som kunde tyda stjärnorna. Och som hade sett den här stjärnan över Betlehem. De kom där med sina gåvor också för att hylla Jesusbarnet. Man kan säga så här, dra den här slutsatsen, att hedarna representerade de enkla, olärda, kanske fattiga. Det fanns ingen status eller gloria över dem. Och det gällde säkert också Simon och Hanna i templet. De vise männen representerade de upphöjda, lärda, kanske rika. Och då drar man ju den slutsatsen att det fanns ingen tvekan om att Gud hade planerat dessa första möten och dessa första ögonvittnen vid Jesu krubba. Han hade planerat det. Därför att Jesus, han skulle bli frälsaren för gammal som ung, rik som fattig, lärd som olärd. Det var beviset. De första ögonvittnena som fick se Jesus. Julen, det är, som jag sa tidigare, gåvornas stora helg. Jesus, frälsaren, Guds son, det är himmelens gåva till världen. Det är en gåva till varje människa. Det är en personlig gåva till varje människa, Jesus. Johannes säger: Jesus är ljuset som lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt över det. Jesus, han kom som ljuset till en mörk värld. Jag tänker på den likamliga nöden. Den likamliga nöden i vår värld, den gör ju sig särskilt påminn nu under julhögtiden. Och hemma i brevlådan så kommer det speciellt framåt jul, i november, december, så kommer det brev ifrån hjälporganisationer och den kristna missionen och så vidare. Och man upplever att behoven är enorma i vår värld när det gäller nöden, den likamliga nöden. Behoven är enorma. Så det är en likamlig nöd, men det är också en andlig nöd, upplever jag det. Jag läste i en tidning här nu, för det måste ha varit nu i december, att flera hundra familjer i Göteborgsområdet har inte medel till julklappar. Det är i vårt land Sverige. Så den materiella nöden, den finns även i vårt land. Men framförallt upplever vi ju att det är en andlig nöd också som vilar över vårt land. Jag ska berätta den här lilla minnet ifrån julafton, ja, med mor och far, min mor och far och mina syskon. Jag är uppväxt med tre syskon. Min syster är ett år äldre än mig. Hon bor i Karlstad med familj. Jag har två bröder, en i Nässjö och en i Göteborg. Och de är lite yngre än mig och de har också familjer. Vi bodde vid den här tiden när det här hände då, julafton. Så bodde vi i det lilla samhället Braås. Cirka 2-3 mil norr om Växjö. Man kan säga mellan Växjö och Åseda. Ett litet samhälle som kanske idag är på cirka 1500 invånare. Men som då på den tiden faktiskt var en egen kommun. Så var det ju då den här tiden. Jag tror att jag var cirka 11-12 år. Pappa var då pastor i Philadelphia, det är bra. Och så en liten pingstförsamling i Kronobergs län. Man brukar säga mörka Kronoberg. Andligt och kanske även likamligt med alla skogarna, jag vet inte. Men det är vackert också i Kronoberg, det finns mycket sjöar. Det var och speciellt bra och samhället ligger mycket, mycket vackert i en sluttning ner mot den stora sjön Örken som sträcker sig ända upp mot Ramkvilla. Där var pappa pastor då åren 58-62. Och mamma var hemma, vi var fyra syskon. Ja, så var det på den tiden. Men vi hade ju ändå, vi skulle fira julafton med lite julklappar, absolut, det hade vi. Vi sitter där då, jag var cirka, man sa 11-12 år, måste varit någon gång då, ja. Slutet på 50, början på 60. Vi sitter där på julaftons eftermiddag, vi har ingen tv. Det var ju tvns barndom, många, en del hade tv, många hade inte tv. Så att det handlade inte om att sitta vid Kalanka klockan 3 som man gjorde som barn. Nej, vi satte på eftermiddagen vid 3 på eftermiddag och drack lite kaffe och sen, ja, vi som, ni vet ju det, som barn och tonåring kanske också, man upplevde ju julafton som årets längsta dag. Så var det ju. Vi satt där då i vardagsrummet där, vi bodde i en liten villa där. Jag är så fascinerad av den lilla församlingen där på 55 medlemmar cirka. Hade köpt en liten villa till pastorn. Och den fick vi ju bo. Med en inte jättestor villa men räckte till för oss. Man blir gripen över det hörni. På den tiden. Många små församlingar. I alla fall så satt vi där. Tack kaffe och så. Tack säkert, saft och bullar. Så ringer det på dörren. Vem ringer en julafton klockan 3 på eftermiddagen? Och vi pojkar, vi följde efter pappa. Då står det en man där. Sjaskigt klädd. Man kallade dem för luffare på den tiden. De gick och vandrade. Kanske fick en ströjobb på landet. Sov över kanske i höet ibland i någon lada. Han stod där och jag kommer inte ihåg detalj, men han sa att han ville ha någonting. Och pappa gick tillbaks in till mamma. Ja, de hittade väl någonting då i all hast och så skulle ge honom. Han tackade säkert, stängde dörren och gick. Och då sa pappa, ja det var ju en luffare och då sa pappa det att ja, han hade säkert frågat någon kanske var bodde pastorn till Philadelphia. För han tänkte väl då du kan få lite hjälp kanske. Men när vi satt där åt då eller fikade så kom det över mor och far. Nej, vi skulle ge honom lite mer. Vi gjorde en kartong och la ner lite grejer. Och sen sa pappa, jag tror han sitter nere vid stationshuset i väntsalen. På den tiden var det en järnväg som gick från Växjö till Hultsfred där. Finns inte idag. Och vi pojkar följde med pappa i bilen ner till stationen och gick in. Och det var öppet. På den tiden var allt öppet. Det är inte som idag. På den tiden var allt öppet. Det lyste i väntsalen. Och där sitter den så kallade luffaren på en bänk. Och pappa går fram och ger honom kartongen.
Och han bugar och tacksam. Ja, det var ett minne som man inte glömmer. Det finns nöd, hörni, även idag 2019. Vi närmar oss ett nytt år nu. Vi står på tröskeln. Om en dryg vecka så går vi in i ett nytt år, 2020. Och ingen vet vad det här nya året innebär. Det vet vi inte. Men vi upplever ändå att ondskan har tilltagit, även i vårt land. Skjutningar och våldet har ökat. Naturkatastrofer upplever vi. Det brinner som aldrig förr i Australien. Någon som jag pratade med någon här innan mötet. Det brinner som aldrig förr. Den stora staden Sydney. Miljonstaden Sydney är hotad. Det har aldrig varit så varmt i Australien som det är denna sommar. Som det är sommar där nu, södra halvklotet. Det är mycket som händer. Och man nästan upplever att vedermödans fasor kan skönjas. Och det finns ju bara en som kan ge världen hopp. Eller varje människa. Det finns bara en som kan ge varje människa hopp och räddning. Och därför är det hög tid, hörni. Det är hög tid för varje människa att fly till Jesus, världens frälsare. Det är hög tid att fly till honom, ljuset som lyser i mörkret. Och jag ska sluta med att citera Jesus vad han sa själv i Lukas 19. Jesus sa så här. Människosonen, han sa om sig själv, människosonen. Han var ju människa, han var Gud. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var och som är förlorat. Amen. Vi ska lyssna till Yngve har laddat ner ett YouTube-klipp här. Vi ska lyssna och se. Det är den här kända julsången som aldrig blir för gammal och som man upplever så många minnen med. O helga natt, o holy natt. Vi ska lyssna till Hillsong här. Just ifrån Sydney i Australien. Hillsong-rörelsen började i Australien. Vi ska lyssna till och höra dem när de sjunger här och spelar O Holy Night. Är du under tiden någon som vill ha förbön här, så välkommen fram så ska vi hjälpas åt. Amen.